här avsnittet är sponsrat av Bisnode. Bisnode är ett av Europas ledande data- och analysföretag och de hjälper dig att fatta smartare affärsbeslut. Tillsammans med er som lyssnar så vill de nyfiket utforska morgondagens datadrivna samhälle. Vad innebär egentligen AI, maskininlärning och automatisering för samhället, för företagen och ja, inte minst för oss människor? Vi säger tack till Bisnode.
Podden Kjellander och Björk, en podcast om vår digitala nutid och framtid. Här hoppar vi in i del 2 av 4 i vårt avsnitt och samtal om staden i framtiden. Den här delen handlar väldigt mycket om nutid.
Jag tänkte att vi faktiskt skulle lyssna på Marie Karlsson på Vinnova.
Just det, ja.
Som pratar om just det här.
Snart bor 70% av världens befolkning i städer. Och i Sverige går urbaniseringen ännu snabbare. 85% av svenskarna bor redan i städer och fler kommer det att bli. För att klara av den utmaningen krävs helt nya sätt att tänka. De utmaningar som urbaniseringen ställer oss inför skapar enorma affärsmöjligheter. Det globala värdet på den här marknaden har av forskningsorganisationen Navigant Research uppskattats till drygt 88 miljarder dollar fram till år 2025. Sällan har vi stått inför så många och stora möjligheter. Nyckeln är nya digitala lösningar och innovation. En smart stad behöver lösningar som garanterar en långsiktigt hållbar utveckling. Så utan innovation, ingen smart stad. Vinnova stöttar projekt som ser digitaliseringen som en möjlighet.
Vad kul att vi båda hade hittat fram till Vinnova. Alltså vi gör ju research på våra kanter och så sen så bollar vi lite grann. Men det ska bli upptäck. Det ska vara, jag ska ju testa din spontana reaktion på saker och du ska göra samma sak. Och så hade vi båda hittat fram till det här klippet som är viktigt då. Mm.
Verkligen, jag läser mycket Vinnova-grejer nu sen de släppte den här liksom AI-rapporten. Förkovra på mig lite i deras grejer.
Någonstans är vi på rätt väg här. Om vi får ta det kortsiktiga perspektivet, om vi kikar före 2030 och sådär, så tycker jag det material som regeringen och Vinnova och hur vi väljer att se på urbanisering i Sverige tycker jag är sunt. Vi prövar mycket koncept, vi satsar ordentligt, vi förstår att det är satsningar på infra men också att det, vi ska designa runt människor, det går igen hela vägen i deras material.
Det känns ju lite som att Sverige har ett, liksom, ett arv, man säger så, att förvalta där också, att vi ändå har faktiskt gjort bra grejer.
Absolut.
På det här området och att det är lite så här, ta sig i kragen, nu måste vi också skärpa oss om vi vill vara med
i nästa omgång.
Ja.
Absolut. Det är bara att säga, ja, men varje, om vi skulle göra lite span på lite närmare historia, så inte få gå för djupt i det, så har det ju då ganska coola skiften i tänkande bara de senaste 50 åren. Jag tänker egentligen från 1960 och framåt för hur man ska tänka. Du har bärande idéer, ideologiska idéer, mycket, mycket mer nytt och producerat med stora torg ett tag, lite liksom en flare av socialism, till där det kanske drogs mot individualism mer och mer, där man jobbar mycket, mycket mer med former och möten och mixer och sådana saker. Det är ju en vi skulle kunna prata timmar om bara det, om stadsplanering. Den är ju verkligt modern. Den är ju, där är de ju ordentligt investerade i hur homo sapiens fungerar rent psykologiskt och kognitivt. Mycket kanske bättre än vad digital är. Vi industridesigner och en stadsplanerare vet
att
det är människan som är liksom center på riktigt.
Därför är det ju så pass spännande nu det som sker, mötet mellan de här två ytterligheterna, ingenjörerna och stadsplanerarna, om vi ska liksom reducera det till två yrkesgrupper. Jag tänkte slänga in en till.
Det är bara de som får med oss.
Kanske, Mats. Ja. En till definition där som jag tycker är relevant i det här sammanhanget, och det är då, vad är en smart stad enligt EU-kommissionen?
Ja.
Jag säger den på engelska, så slipper jag översätta.
Ja.
Cities using technological... Ska vi köra på svenska, Mats?
Ja.
Cities using technological solutions to improve the management and efficiency of the urban environment.
Mm.
Det är alltså städer som använder teknik för att förbättra styrningen och effektiviteten.
Mm.
Där man kan liksom spara enorma summor genom att helt enkelt liksom bara digitalisera processer.
Mm.
Men i den här definitionen, något som jag saknar där som man skulle vilja kunna lägga till här också, det är ju då det du är inne på, hur en smart stad faktiskt kan förbättra medborgarnas liv.
Ja.
Att det inte bara, för den EU-kommissionens tycker jag är väldigt liksom teknikdriven. Det handlar om liksom hur vi ska sköta staden, hur vi kan liksom effektivisera den, medborgarnas liv. Vi måste prata liksom skola, vård, transporter, miljön, men också liksom, ja, men hur förbättrar man servicen? Hur får vi staden att göra ditt liv, Mats, enklare?
För att prata digitalisering då i allmänhet, så kan det kan vara så att man använder effektivisering som argument. Effektivisering är ett argument i ett sent industriellt tänkande. Det har ingenting med digitalisering att göra. Nu är jag spetsig.
Nu går vi tillbaka till, vad heter han, Frederick Winslow Taylor.
Ja, det är... Så effektivisering är ju viktigt. Det är kanske där du startar konversationer om varför du vill göra en sak. För att någon lever med deras operativa, korta, 3 månaders stress om vad den ska generera för nytt värde. Det har med slutet av industrialiseringen att göra. När jag hör EU-kommissionens liksom definition, så är det andas industri. Det handlar inte om effektivisering. Livet, maskiner ska effektiviseras. Människor ska inte göra det. De ska vara. De ska bli förstärkt i vad än de vill företa sig, så att de har en bra upplevelse och bra innehåll i livet. Det tycker jag, det hoppas jag blir en del av det allmänna tänkandet i digitaliseringen. Och då kommer vi inte ha en sån där definition. Den kommer kännas absurd. Nu är jag ju bråkig då. Jag testar att bråka lite.
Det är bra.
Känns bra.
Bra, Mats.
Men det här är också lite svårt, eftersom EU-kommissionen är en politisk organisation. Den måste prata om det som den är vald. Liksom. Så den måste prata om det som väljarna tycker. Och någonstans så kommer nästa definition av en smart stad vara någonting mycket, 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 mycket mer människocentrerat än det som du beskrev precis.
Men för att vara då politisk, så pratar du ändå väldigt mycket teknik då, skulle jag säga.
Ja, så poäng där, men man kastas alltid under bussen ändå för att man missar någonting som vi tycker känns lite bättre just nu. Ja.
Men i det här också, och det går tillbaka även till ditt intro, även om du drog ett, liksom, ett scenario som var liksom tvärt emot vad alla tror och tycker i det här, så finns det också någon form av liksom ultimat definition där av att hela staden ska liksom köras på ett liksom integrerat operativsystem.
Mm.
Där allting hänger samman. Där liksom energiförbrukningen liksom, liksom modifieras och styrs liksom i realtid.
Mm.
Så vi befinner oss någonstans emellan, tycker jag också, potentialen av vad en smart stad kan vara och den liksom verklighet som vi faktiskt sitter i här nu.
Men jag köper det. Jag ska dra tillbaka min spetsighet lite grann. Det är skitbra om vi kan ha det här teknologiska argumentet för att driva oss framåt tills vi blir en plattform där vi använder data för att validera våra hypoteser och vår intuition och förstärka vad än vi vill göra, hitta bättre mönster för att kunna göra bättre produkter, tjänster och upplevelser. Ja, fine om det fungerar. Men det handlar inte om effektivisering. Det handlar om någonting annat. Om vi då pratar om jag ändå bara får langa in utvecklingen av internet nu, och någonting som jag åtminstone refererar till bakstil, vi gör båda två jättemånga gånger. Vi har en tendens till att internet, vi håller på att bygga ett affärsdistrikt bara. What the fuck, vart är parkerna? Vart ska kultur uppstå? vart affärsdistriktet är viktigt, men om vi ska designa internet som en sund stad, då ska vi ha massor med komponenter där affären är en. Och det tycker jag också har lite grann med den här fasen att göra, att vi är väldigt fokuserade på effektivisering, optimering, ekonomi etc. Så när vi har fått plattformen att fungera, som jag hoppas att vi får, då ska vi också utmana den med vem designar vi för, varför gör vi det här, vad är, det blir liksom så här, vad är syftet med vad är syftet med mänskligheten frågan in med konstnären, in med artisten, in med den knepiga tänkaren,
filosofen. Men det där kan också vara så att går vi den här vägen nu som vi har börjat, så kan det också vara för sent när vi tittar tillbaks på vad vi faktiskt har skapat för någonting. Datan är ju jätteviktig i den mån att vi kan se liksom, vi kan liksom direkt mäta vad fungerar. Det här vi trodde, den här innovationen vi hade sån liksom grym känsla för, fan, den funkar ju inte. Det går ju åt mer energi, eller folk använder inte den här liksom,
prylen,
den här liksom kollektiva resandet på ett sätt som vi trodde.
Nej.
Det kan ju vara en sån sak att vi bara la liksom den här hållplatsen bara ett kvarter på fel sida, så att folk fortsätter åka Uber. Så datan ger oss liksom den möjligheten att men jag är med. Jag köper ditt argument.
Om man säger så här, om deras beskrivning av vad en smart stad ska vara fyller plånböcker med budget, så fine. När vi väl ska börja designa, då låter vi den vara människocentrerad. Är vi någonstans i konsensus då?
Absolut, men jag tror också för att, liksom, för att ändå nyansera, jag ska nyansera din bild här,
för att
nyansera här, så ser jag också exempel på andra mått än just liksom effektivisering.
Ja.
Effektivisering må ju vara liksom ett liksom industrialiserat liksom begrepp eller koncept i det här. Men ett exempel är bland annat som jag hittar från Köpenhamn, där de mer än 50% av pendlarna redan cyklar till jobbet varje dag, så jobbar man just nu är vi, det är 2018 som man realiserar här, med ett jätteinitiativ, infrastrukturinitiativ för att liksom stödja mer cykel och fotgängar liksom, åtkomst. Och då kommer man lansera 37 stycken säkra cykelvägar i slutet av 2018.
Ja,
nu pratar vi säkerhet. Om jag ska lyfta ur liksom ett metric, ett mått i det här som alltså vi ska utvärdera datan mot.
En passus bara. Jag blev effektivisering och digitalisering, de sitter ihop, det är ett triggerord för mig. Då får du hela den här. Då får du hela Tristan Harris och Time Well Spent och hela vad vi ska bygga grejen. Du får inte säga de två ihop. Du vet ju att det här kommer då, Anders.
Yes.
Ja. Det var inte passusen, utan det var det andra. För några år sedan så lyssnade jag på, jag har inte namnet, men jag lyssnade på Köpenhamns cykelambassadör. De har säkert flera, men han gjorde ett TED-talk som liksom fastnade ordentligt hos mig. Det är bara en passus. Jag vet att de är väldigt duktiga på kollektiv och individuellt aggregerad transport, som då egentligen är cykel. De är skitbra på det. Det är ett platt land och det blåser, så man får medvind eller motvind. De är starka i bena, danskarna. Jag tycker att det är ett koncept för en smart stad. Bra, hållbar, individuellt aggregerad eller kollektiv transport som dessutom tjänar vår hälsa och som är säker. Så passusen är den här. Ingen cykelambassadör pratar egentligen speciellt mycket om hjälmar. Det är bilindustrin som pratar om hjälmar för att illustrera att det skulle vara osäkert att cykla. Så de hjälper gärna till i hjälmkampanjer för att prata om den här faran med att cykla. Medan faran med att cykla är större när man inte cyklar och har ett dåligt beteende som leder till kardiovaskulära problem istället. Alltså, det skördar mer liv än om du skulle vara uppe på cykeln utan hjälm. Om jag då får...
Motormännen, om ni lyssnar på det här, reach out till Mats på Twitter.
Ja, det fastnade just eftersom det varit en liten konspiration. Och det stämmer ju. Ingen av dem som är cykelambassadörer pratar speciellt mycket om hjälm. Hjälmtvånget kommer från ett annat håll. Och det kan reducera mängden cyklare.
Mm.
Det har ja, det är lite kantbollstad i framtiden.
Ja, men absolut. Men en sak som jag vill skicka in på, apropå EU-kommissionen, man pratar mycket teknik, så ser jag ändå att tekniken är ju den ändå på något vis möjliggöraren i den här. Med alla de här noderna, eller liksom uppkopplade sensorerna, så kan vi faktiskt börja mäta saker. Liksom, vad är relationen mellan, mellan gatubelysning och säkerhet?
Mm.
Eller ja, nej, men trafik och luftkvalitet, eller...
Men just nu där vi är då, om vi då tittar på de här 10 miljoner länkarna som man får på 0,41 sekunder på Google, om du skriver Smart Siri. Här är vi ju rörande överens. Det var ju lite grann det här vi också ville utmana. Vi vet att IoT kommer att hjälpa oss med personaliserad relevant information från sensorer. Det kan hjälpa oss skitmycket i stan. Superduper mycket. Men det kan också hjälpa oss i Ånge. Eller i Brunflo. Eller i Flen. Alltså, det behöver inte vara en stor stad. Det kan hjälpa oss urbant och ruralt. För att kostnaden för IoT, om man då har plattformen, om du har sätt som du kan använda och skjuta ut datan, att du kan göra relevant information i rätt kanal till dig, Andreas, den kommer gälla överallt. Så det behöver inte vara en smart stad, känner jag.
Men den är ju spännande just vad gäller, för någonstans, min egen föreställning är också smart stad. Man tänker ju på den här jättemetropolis, liksom Dubai eller New York eller Berlin.
Men jag skulle ju säga att vi... Det som jag tycker är så jäkla coolt med digitaliseringen, det är att det är ett nytt game. Det behöver inte vara de här städerna. Du har säkert sett, jag vet inte om du har det i din research, men du har säkert sett när Stockholms think tank tittade på hur Stockholm skulle kunna vara. De har smarta insekter, alltså de har liksom minidrönare som hjälper till med information och sådana saker. Vad fan, en stad på 100 000 eller 50 000, vi har ju nätverket för att kunna hitta på vad tok vi vill.
Typ Sundsvall.
Ja, jag tar det som ett exempel. Nej, men det behöver inte vara... Koncepten, informationen och kunskapen är allmänt distribuerat eftersom internet. Och det handlar mer om mod och nätverk och förmåga. Så vi i Sundsvall, eller Linköping, eller Uppsala, eller liksom Umeå, eller någon annan som är där.
Säg en till stad, Mats.
Ska jag ta? Ja. Nej, men så här,
Göteborg.
Mittemellan. Nej, det är en stor stad för mig då. Då är det behöver inte vara storstadsregionerna som kommer med koncepten. Det kan vara Sollefteå.
Verkligen.
Jag ska fortsätta.
Jag skrattar, jag tänkte på häromdagen. Samir och Viktor-låten.
Ja, just det. Ja, det
var den. I Shuffla, då nämner man alla städer.
Det är lite mentions för att man ska känna sig att vi har ett relevant samtal om dig.
Verkligen. Men i det här, alltså någonstans, smart stad, samspel, liksom människa, teknik, fysisk plats. Datan såklart sjukt spännande. För vem är staden liksom smart? Skiljer sig en smart stad? Vi vill ju komma in på liksom det individuella. Men vi nämnde ju då den här inledningsvis Hippodamus från Miletos. Skiljer sig en smart stad för liksom män och för kvinnor? Har man olika behov och använder staden olika? Om man fattar ett beslut kring att vad vi ska göra, vilket initiativ vi ska satsa på som en smart stad, kommer det att påverka könen olika?
Definitivt.
Och hur hanterar vi det? Och tänker vi i de banorna ens idag när vi liksom utvärderar den här datan? Eller tänker vi bara att ja, men det har varit bra, folk åkte mer kollektivt?
Jag tror att vi kan ju skära det här åt lite olika håll.
Det här är ju en liksom tuff diskussion som vi kanske inte landar här.
Nej, det gör vi sällan. Vi brukar ju mest öppna upp fler liksom arenor. Nej, om vi kollar på socioekonomiska principer / genus / mognad för hur du ska ta det fram samhället, ta det an samhället, så kommer det påverka oss olika. Risken är ju att det kommer vara konceptgynnsamma för medelklass, i alla fall på en kort horisont.
Ja, för det kanske så vi ska formulera den. Ja. Hur hanterar vi att initiativ och investeringar i smart stad liksom påverkar människor olika? Eller hur hanterar man kanske konsekvenserna på ett snyggt sätt av det också?
För om vi tänker att det ska vara digitaliserad stad, om vi jobbar med det, då har vi samma problem som vi har med internet och överhuvudtaget vårt maskineri, offentliga Sveriges maskineri, som då har 400 000 människor utanför internet. Vad fan får de inte vara i stan då? Om det krävs Instagram-kunskap för att man ska kunna få ha en bra upplevelse på torget. Men du förstår vad jag menar.
Ja, men det är ett bra exempel, Mats.
Nej, så det är ju risken att vi designar för de snajdiga, medan vi lämnar några som då inte känner sig kallad utanför. Och framförallt när det går fort. För vi är i ett move fast and break things paradigm lite grann. I första fasen digitalisering, den är inte nödvändigtvis eftertänksam.
Men det där apropå gå fort, för den ser jag. När jag tänkte på det här, så här, två stycken stora utmaningar som jag ser framför mig. Utifrån liksom vad jag känner till. Och just det där liksom farten. Mm. Facebooks gamla liksom etos eller patos eller vad man nu kallar det för.
Jag tror inte de har den.
Som man har släppt. Mm. Hur fungerar de här långa liksom projektlivscyklarna som behövs för att skapa en smart stad med, ska vi säga då, övergående politiska perioder? Mm. Det här är ju sjukt svårt.
Enormt svårt.
Och det kan ju vara en bra sak, tänker jag, att det inte ska gå så enkelt att ändra saker i staden för snabbt.
Ja, men vi har inte den flexibiliteten med fysiska ting. Det är det som är ett av det, tycker jag, känns spännande med hela byggindustrin nu, när den då är på väg in i digitalisering. Jag tänker på mötet som vi har haft med industrin exempelvis, och där du har 25 års perspektiv på grejer. Du investerar för en ekonomi med en payback på 25 år. Vi har ju 25 sekunder i vår.
Mm. Och hur funkar det? För jag menar, ska man öppna en butik idag inne i stan eller i en liksom stadskärna? Ska du skriva på det liksom ett 10 års hyreskontrakt?
Nej, det går inte. Du måste ha kapacitetsbaserad. Alltså, det kommer behöva vara, om vi pratar om affärsdistriktet då, i den här nya smarta stan här i Sundsvall, då kommer den behöva ha kapacitetsbaserad affär. Så jag, när vår kepsbutik, vår showroom för kepsar tar, då måste vi expandera. Vi måste in med 80 000 kepsar till. Det har varit så jävligt trendigt. Fast 3 månader senare, då har vi inte det där behovet. Så ökad flexibilitet, ökad dynamik. De kraven som vi har på en digital plattform kommer vi ha på en fysisk plattform också.
En bra grej som jag hittade här, jag vet inte om det liksom ger svaret på just det, för det här är ju en utmaning som man får se om man lyckas hantera och om man lyckas liksom lösa på ett bra sätt, just med liksom långa projekt, liksom livscykler, liksom övergående politiska perioder i Köpenhamn igen då.
Vi tycker om Köpenhamn.
Tycker om Köpenhamn, verkligen. Så finns det någonting som heter Copenhagen Solutions Lab. Mm. Ser du, gick det bättre med engelskan?
Ah.
Så arbetar vi, liksom, skriver man själva då, med intelligenta teknologier för att skapa datastyrda lösningar som passar staden och dess medborgare. Mm. Köpenhamn, liksom, referens växer ungefär med 1000 personer i månaden.
Mm.
Men det man har gjort, som jag tycker är intressant, som är liksom sjukt intressant i just det här exemplet, det är att man försökt hitta ett sätt som liksom låter den här datan löpa liksom horisontellt. Mm. Så att man ska försöka få ihop det här över liksom politiska perioder. Mm. Där man har skapat då ett antal olika teman som ska vara liksom bärande i det här, som liksom inte ska förändras. Och då har man då, man pratar människor och flöden, liksom kunskap om medborgarna och besökare som man då använder med fokus på liksom rörelsemönster och behov, digitala tjänster, tillgänglighet av då stadens liksom stadstjänster via digitala lösningar, datadriven drift och övervakning, som är då digitala verktyg och insamling av nya data för att stödja liksom arbetsflöden i staden, miljö och klimat, detaljerad kunskap om stadens miljö och klimat för planering och prioritering av insatser, också belysning och det urbana livet, hur man använder stadens ljus med fokus på säkerhet och erfarenhet.
Tror du att man kan ställa nya krav då? Jag tänker mig, för nu försöker man ju reducera ner det till koncept då, som kan överleva politik, som du säger, sätt att tänka.
Precis.
Kommer det komma in någonting nytt som vi inte vet?
Definitivt skulle jag säga.
Ja.
Men då får man fundera på hur man hanterar det.
Men säkerhet har ju en aspekt som är viktig där. Den gäller ju, det som är lite kul då med den smarta staden, det är att det blir ju, det är ju svårt att veta vart internet börjar och staden slutar. Liksom. Det kommer ju sitta ihop. Så vad blir det? Kan man tänka. Samma, vi kommer ju ha samma behov. Om vi bara pratar säkerhet så kommer vi ju, min identitet kommer ju behöva låsa upp resurser och tillgångar i en fysisk stad på samma sätt som det gör i en digital tjänst. Den infran kommer behöva bli standard och den blir säkert det fram till 2025. Konkret blir det ju att min betallösning eller min digitala identitet används i alla transaktioner i den fysiska butiken på men det är exakt samma system som är igång som när jag går in på e-tjänsten. Och sen så tänker jag att det är samma fungerar för parken och för biblioteket och för Södra Stadsberget och för, ja.
Ja, och standarder är ju liksom helt avgörande i det här.
Helt avgörande.
Och det är standarder som på något vis tror jag, eller tycker jag mig kunna se i alla fall, att man har försökt liksom identifiera av att vad är liksom de standard som är bestående i det här faktiskt som vi ska försöka skapa.
Nej, men ja, det där är ett sunt grepp tycker jag. Och att kunna, det är det som är problemet med extremt hög flexibilitet som hög hastighet liksom blir beroende av. Det är att du måste reducera ner det till någonting som kan överleva de här sekunderna. Lite grann som vi försöker göra vår avsnitt. Att vi inte ska prata så himla här och nu så att, det kan, så att den kan överleva ett tag. Vi måste reducera det till liksom enklare saker, till typer. Eller, och det tycker jag de hade gjort det på ett bra sätt. Mm. Det tror jag man har i sig när man är stadsplanerare. Mm. Eller när man jobbar med långa tidsperspektiv. Mm. Kopplat då till att det är inte skitdynamiska produkter med sten. De är inte extremt flexibla.
Verkligen. Så den är på något vis, tidsperioderna är liksom utmaningen som jag ser det. Sen den andra stora utmaningen, det är just liksom hur man liksom integrerar själva, liksom, som du är inne på där, hur integrerar vi liksom tekniken i stadsmiljön?
Ja.
Hur pratar, liksom, som vi pratar, om vi pratar yrkesgrupperna, ingenjörer pratar inte samma språk som liksom stadsplanerare, som faktiskt ska implementera de här lösningarna.
Men det är ju digitaliseringens stora utmaning. Att människor med olika domänkunskap ska hitta ett gemensamt språk och ett gemensamt universum att figurera i. Det har gått så där för mig de här senaste 20 åren som då egentligen kommer starkast från IT, att förstå det vi brukar prata om, verksamhet. Då tycker man att verksamhet är knepig, fattar inte databaser. Och de tycker bara med de där töntarna liksom sitter där med sina skärmar. Och det hjälper ju inte utvecklingen. Så utmaningen är ju att ha ett bra, inkluderande, varmt språk, att förstå komplexa koncept så att man kan göra bra saker ihop. Det är jobbet, oavsett om man ska bygga en stad eller om man ska bygga en app eller om man ska bygga vad fan som helst. Jag tycker att det är roligast med det här oflexibla materialet som staden består av. För den ska ju då stötta, imorgon ska vi ju spela paddel, för då är det som drar. Men på tisdag så har vi ju en ny trend. Då är det glassbingo i Selånger. Då ska man stötta det också. Så den ska ju klara av massor med olika beteendeförändringar med ganska oflexibla material. Mm. Det tycker jag är den coola utmaningen.
Så du pratar om omställningsförmåga som är
Ja, jättehög som.
Mätbar.
För är det någonting som vi ser då, om vi ska titta senaste, sen 95 och framåt, det är ju att våra hastigheten i vår beteendeförändring är ju, den är ju exponentiell nästan. Mm. Och den kommer nog inte sluta vara det. Vi plattar ju ut, vi har ingen så här en medelsvensson. Den beskrivningen är inte relevant längre. För en medelsvensson är, vi är ju massor med subkulturer eftersom vi påverkas av den här fantastiska grejen internet. Så en stad ska kunna stötta samtliga subkulturer. Du ska kunna ha en relevant livsupplevelse i en stad trots att du är så här hamsterälskande Metallica-fan. Jag vet inte om den finns. Men för då skulle du kunna ha bra fysiska och digitala möten med ditt beteende i din subkultur. Likväl som, ja, så det tycker jag är den coola designutmaningen av morgondagens både fysiska och virtuella möten. Mm. För det är egentligen det då som det här handlar om.
Någon som är på, såklart. Det här är, vi sitter inte här och nu har vi liksom upptäckt något. Mm. Ingenjörerna och stadsplanerarna och vi måste prata liksom verksamhet. Alltså, där händer ju nu.
Ja.
Givetvis sitter vi i de stora liksom, bolagen, IBM, Cisco, Intel, programmen är liksom igång. Hur man ska hitta bra lösningar på att faktiskt, ja, men på processer och lösningar och hela kittet. Mm. Ett exempel som jag hittade, som jag skulle vilja ta upp, är Alphabet, Googles moderbolag, som i oktober berättade att de tar sina krafter från liksom den digitala sfären till IRL. Mm. Och man har skapat Sidewalk Labs, som är en forskningsenhet för den smarta staden, där man då har samlat alla de här kompetenserna, liksom. Mm. Ingenjörer, stadsplanerare, filosofer vet jag inte, men det finns säkert några sådana där också. De ska tackla i alla fall de största urbana problemen som vi står inför. Trafik, ljudnivåer, luftkvalitet, boende, energi, allt det här, alla de stora grejerna. Och tanken är ju, som egentligen alla andra, till att börja med ska säga, hur man ska använda IoT, lokaliseringstjänster, sociala nätverk och andra fenomen för att skapa liksom samma skift i staden som kanske bilen gjorde eller elnätet. Det som alla vill åstadkomma i det här. Då. Och det är ett äktenskap mellan Google, som man kallar själv, och Googles ingenjörer och stadsplanerare som redan har förändrat hur New York ser ut i vissa delar.
Just det. Mm.
Och man kallar sig det enda innovationsbolaget som grundats uttryckligen för att överbrygga klyftan mellan stadsplanerare och tekniker.
Ja.
Så det här är ju, jag tycker det här är spot on i liksom visionen, i vad man ska liksom göra här då. Ett citat från Dan Doktoroff som är på det här nu. Mm. Jag är osäker vilken titel han har, jag tror han är vd. CEO för det här, och han har tidigare arbetat med ekonomisk utveckling i New York, som säger, the people who do planning in cities don't really understand technology, and technologists actually really don't understand cities.
Yeah.
Och det här är liksom skärs. Det här ska man liksom förändra. Och man har nu ingått ett, det här är inte bara nu liksom att man bara, vi vill göra någonting, utan det här är igång. Man har också inlett, man har ett partnerskap med Toronto, ska jag säga. Och det är det som jag tittar lite närmare på, just det exemplet. Hur funkar det här på riktigt? Vad blir det av det här när man liksom sjösätter den här visionen? Och då skapar man någonting som heter Quayside, som är då Torontos östra kustlinje, som är liksom ett stort område. Vi pratar inte ett kvarter, vi pratar en hel liksom stadsdel.
Ja.
Där man då, som Sidewalk Labs själv säger, a neighborhood built from the internet up. Där man vill då förvandla det här, hela det här området till ett ekologiskt smart kvarter som människor liksom har råd att bo i. Jag tänkte vi ska lyssna på lite röster.
Mm. Spännande.
Toronto's in an elite class of cities in North America. San Francisco, New York City, just a handful of others that are so popular, have such great demand that it also poses incredible challenges of growth.
Waterfront Toronto and Sidewalk Labs are partnering to create a new kind of urban community on the waterfront, one that will be an exemplar to the rest of the world of how to build cities that have the greatest impact on our future.
Addressing the challenges that Toronto has requires a different way of thinking. I like the fact that Sidewalk is bringing a different approach that includes both planning and process and community and technology together, rethinking how we build cities in the 21st century.
Och jag då, får jag säga, som, för jag har arbetat en hel del med de så kallade liksom markanvisningstävlingar. Mm. Även de är liksom meriterade, nu skryter jag här, med arkitektbyråer som Snöhetta och så vidare. Mm. Ja. Och när jag fick tag i just det här liksom anbudet som Sidewalk Labs lämnade för att vinna, så var det liksom götta. Mm. För det här är ju Googles idé för en stad. Mm. Och man har lagt 2 år innan man liksom skred till verket, så har man lagt 2 år på att studera liksom 100 städer och olika liksom initiativ för att liksom, för innovativa städer, och så har man skapat den här omfattande visionen för hur man ska kunna bygga en stad för framtiden. För det stannar inte med Toronto. Här vill man ju då skapa, eller Torontos östra kustlinje, här vill man ju skapa ett case för smart cities över hela, över hela världen.
Testbädden.
Exakt. Och vi hittar ju då, när man tittar i det här liksom anbudet, så hittar vi först och främst, ja, man har haft bra idémöten, man har kommit på liksom alla de här liksom grejerna man också kan förvänta sig, sensorer som samlar data, liksom styr energi, transport, alla system, liksom modulära hus, dynamiska hus som kan anpassas för liksom nya användningsområden, lite som du är inne på här. Man pratar om servicekorridorer under, liksom, under marknivå som opereras av robotar. Utomhusytor som liksom minimerar vädrets påverkan och inverkan. Och visst, det här är idéer som kan liksom dyka upp av andra aktörer, även liksom andra än Google. Och man sätter det också liksom människan i centrum, givetvis.
Ja, men det förstår man
går lite längre här. Och det här tycker jag börjar bli liksom väldigt intressant. Man har tagit fram 25 stycken som man själv kallar då success metrics för livskvalitet. Det här är alltså 25 liksom mått för en smart stad. För annars är det lite flummigt här. Vad rör vi oss kring? Olika undersökningar pratar om liksom att man är hållbar, många är uppkopplade, mobilanvändning och så. Men här har man liksom 25 liksom mått som alla är kopplade till livskvalitet, som all den här datan som man samlar in ska analyseras mot. För att ta en av de här, om man pratar liksom boendekostnader, då har den 11 olika liksom, vad kallar man det, så här subsets under sig i allt det här då. Och istället för att man, som man också verkligen skulle kunna tro här när vi pratar liksom Google, fokusera på uppkopplad infrastruktur, så har man skapat istället liksom en engagemangsplan för hur man ska generera en större medverkan från medborgarna.
Den kommer ju igen när man tittar på de här koncepten, citizen participation.
Yes.
Och så du har liksom en ganska fin internetidé som är just participation. Den är distribuerad och det är demokratisk liksom per definition, och att den då ingår, det känns jättenaturligt när det kommer från de här aktören. Den är ju, har det bara gått bra då? Har det varit några...
Alltså, de vann av säkert många anledningar. Det framgår inte av anbudet, men ett löfte som jag tror också liksom spelar ganska stor roll i det här, när man pratar om det här liksom innovativa kvarteret, är att man liksom också ger ett löfte om att flytta sitt kanadensiska huvudkontor, Googles liksom kanadensiska huvudkontor, till det här området också. Plus att man liksom ska engagera sitt liksom nätverk av riskkapitalister för att stötta liksom det här lokala entreprenörslivet och så vidare. Nej, det har inte det.
Nej.
Visste du det här, eller Mats? Grejen är ju att man har hamnat i en stökig sits nu. Alltså det här hände nu. För grejen är att det var ett ideellt utvecklingsbolag som gjorde den här dealen med Sidewalk Labs. Det var inte Toronto, staden själva. Staden, enligt dem själva, då, visste inte att man skrev en deal med Google eller med Sidewalk Labs. Och detaljerna är liksom inte offentliga kring det här. Hela den här liksom planeringsprocessen, den finansieras ju också av Google, som inte fortsätter den här finansieringen om man inte kommer fram till ett avtal som stämmer överens med Googles intressen. Det här säger och skriver Wired Magazine, som vet att just det är någon, några från Google som lyssnar på det här. Och Toronto har nu sagt, givetvis, nu vill vi ha med vår CIO i processen. Vilket är konstigt också. Varför var inte han från start i det här? Det är ändå liksom en av deras stora stadsdelar. Och de, såklart kommer de ha jättemycket att prata om.
Det känns ju lite, ja. Men jag sprang på det. Jag sprang på exemplet.
Yes.
Och inte lika välgrundad research som du gjorde, men jag såg just att det fanns en konflikt där och att man verkar ha spelat det här lite snabbt för att komma framåt. Sen tror jag ju på, jag gillar ju idén om det här liksom innehållet. Jag gillar också, om du tänker dig generell mognad på koncept, så börjar det liksom ad hoc, sen blir det beskrivet, sen optimerat, sen blir det liksom operational excellence. När man gör mätpunkter med subsets för att veta om man lyckas, då är det ett väl beskrivet koncept. Det är ganska moget liksom. När vi gör vår research på Smart Cities så ser vi att det är fortfarande mycket flum och den här, ja, men man beskriver känslobaserat vad det är vi ska göra för någonting. Där har man ju, här har man ju faktiskt brutit ner det så att man kan börja skiva för skiva framåt bygga den här staden. Så det tycker jag om med det där konceptet. Sen är det ju knepigt då att man inte har haft alla med intressen vid bordet.
Ja, det är väl kanske inte Googles eller Sidewalks eller Alphabets fel i det här heller.
Nej,
det handlar om att göra det rätt från början. Men det som är intressant i det här och det som liksom det Toronto bör liksom fråga sig, eller liksom tjänstemännen här, är just liksom, hur mycket av det här liksom som Google nu lär sig av Torontos medborgare kommer man själv att liksom få tillgång till. För jag förstår ju att, och alla andra, att Google ser ju liksom, de ser en skalbarhet i det här. Bara att Sidewalk Labs gör det här projektet liksom i Toronto betyder inte att det blir liksom lönsamt, utan de kommer att samla liksom massa olika insikter som de kan sälja till städer över hela världen. Kanske även till Toronto.
Ja, det är det som är lite spännande. För om vi då pratar etik här, måste jag ingå i en privat aktörs liksom tekniska infra för att ha en vanlig stadsupplevelse? Det problemet har vi ju inte bara med staden, det har vi med hela vårt offentliga maskineri. Just nu är ju Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple, det är ju en del av, det är alltså icke-svensk infra som vi är 100% beroende av. Så ser ju en global komplex ekonomi ut. Men är det kontraktet, skrev jag det kontraktet när jag föddes, att jag ska ha liksom, att jag det måste ske på Google Hangout? Det tycker jag inte. Den förtjänar åtminstone lite kärlek, den där, och bryta i. Hur ska man göra det här? Vad är samhällskontraktet? Som jag då hoppas att vi kan, att den här Toronto-gigget kan leda till, så att man bygger någonting sunt.
Ja, för själva liksom anbudet är grymt. Ja. Alla de här idéerna, det är
magiskt.
Det är magiska grejer. De har ju verkligen hittat liksom.
Vi får länka och hålla på.
Vi länkar till det. Vi får se om vi kan liksom länka in en PDF på det här, för vi hittar ju på nätet, så att det gick att liksom googla sig fram till det här. Men Men det är väldigt intressant.
Ja, där avslutar vi del 2 av 4 i vårt samtal och vårt avsnitt om staden i framtiden. I nästa del kommer vi fokusera lite mer på nutid innan vi sakta snackar oss in i staden i framtiden.